Jag tänkte ta upp just ämnet befrielsetjänst, och jag skulle kanske nästan vilja kalla ämnet befrielsetjänst på mitt sätt. Vad då mitt sätt? Ja, det hela kanske kan förklaras lite granna så här. Befrielsetjänsten var ju någonting som kom i bruk igen, framförallt under slutet av 60-talet, i och med vissa amerikanska förkunnare. Jag tänker på Derek Prince, jag tänker på Don Basham, Maxwell White och Lester Sumrall, för att nu ta några exempel. Och välkända har ju framförallt de publikationer varit här i Sverige som har utkommit ifrån Derek Prince och Don Basham. Bershams bok Fräls oss ifrån ondo till exempel har väl kanske många av er läst. Och Herren förde in de här personerna i en tjänst som varit bortglömd och som liksom också kommit att förnekas av vetenskapen. Befrielsetjänsten. Man gjorde den erfarenheten att man kunde genom en direkt tillsägelse, exempelvis till en persons depression, man talade till depressionen, så kunde man plötsligt uppleva hur depressionen släppte och försvann. Och inte sällan skedde detta under ganska uppseendeväckande former. Personen som på detta sättet blev av med sin depression kanske plötsligt förlorade självkontrollen och kunde gå anfallsvis tillväga. Eller det var också, meddelade dessa herrar, vanligt att när personen blev fri i själva befrielseögonblicket så inträdde olika manifestationer av hostningar eller uppkastningar eller annat sånt här. Men i vilket fall som helst, man gjorde erfarenheten, man kan tala till det onda, man kan tala till en människas själsliga bundenhet och under mer eller mindre dramatiska former få se den människan så att säga bli momentant förändrad. Och man började läsa i sitt nya testamente om hur Jesus befriade människor och hur Paulus befriade människor. Och så sa man, detta är befrielsetjänst. Och det är det ingen tvekan om att det är. När jag nu säger befrielsetjänst på mitt sätt, så är det inte därför att det är märkvärdigt med mig, utan det är därför att när vi ska gå igång och praktisera det här, när vi vill ta vara på de här erfarenheterna och den insikt som de här erfarenheterna utvisar, så visar det sig mycket snart att Guds folk mera kommer i luven på varandra än på de andemakter de skulle bekämpa. Och det har ju varit så att säga nästan en röd tråd genom de situationer där befrielsetjänsten har dykt upp. Det har alltid varit något mycket kontroversiellt, och det har ofta lett till konflikter och svårigheter. Och jag tror att det beror delvis på att Bibeln ger inte någon samlad undervisning i det här ämnet. När vi läser om Paulus i apostlagärningarna så ser vi på flera ställen hur han befriade människor. Du kan tänka på den här flickan med spådomsanden som det står talat om i Apostlagärningarna 16. Hon som förföljde dem i en och en halv dag eller vad det var och ropade hela tiden att dessa män har kommit för att förkunna om Guds väg. I och för sig sant är det anden sa genom den här flickan, men som det stod i den gamla översättningen att Paulus tog illa vid sig. Och rätt vad det var sa han till den här spådomsanden att försvinna ut ur flickan. Och vi läser i Apostlagärningarna 19 att Herren gjorde ovanliga kraftgärningar genom Paulus. Kraftgärningar av icke vanligt slag, som det också står i gamla översättningen. Och man hade såna här bönedukar och till och med när man la sådana på de sjuka så for andarna ut, står det. Så vi förstår att detta var en viktig bit av Paulus tjänst. Det här var någonting han praktiserade. Men sen när man ser vad samme Paulus skriver som undervisning i de olika breven så hittar man ingenting. Och det verkar väldigt förbluffande. Och många har därför dragit den slutsatsen att ja, det var någonting som Paulus sysslade med, men han lärde aldrig ut det. Och istället, när vi har gått i Bibeln för att försöka finna ut hur är det här tänkt att fungera, eftersom det nu ändå visar sig att det fungerar än idag. Vad finns det nu för spelregler som gäller för det här? Så kan vi bara ta en handfull berättelser ur evangelierna där Jesus befriade människor och några stycken ur apostlagärningarna. Och de här berättelserna, naturligtvis framförallt berättelsen om den här mannen i gadarenernas land, på de berättelserna har det dragits växlar, ibland enorma växlar. Man har liksom vägt varje ord på guldvåg för att avvinna varje formulering ett maximum av information och vägledning. Men jag vill försöka visa att vi kan komma längre. Och jag tror att det är så här att en del av de meningsskiljaktigheter som nästan automatiskt inträder när man börjar tala om det här ämnet beror på att det är svårt att bara läsa i Bibeln och få en klar bild av det här. Det måste ofta kombineras med någon form av erfarenhet. Och erfarenhet är ju en mycket bedräglig företeelse, inte minst när man alltså tilltalar fienden. Jag kan bara nämna ett exempel. Jag känner en präst som bedriver befrielsetjänst ibland. Och detta är en mycket högkyrklig präst. Ni vet, alltså högkyrklig, då har man alla såna här ritualer för sig. Man ligger lite grann åt det katolska hållet, va? Så att han upptäckte vid ett tillfälle med en person att om han la ett krucifix på den här personen så började andarna att väsnas och personen i fråga for omkring i rummet och så här. Och han drog den slutsatsen att andarna blev väldigt plågade av det här krucifixet och därför rekommenderar han påläggning av krucifix. Och det där tror inte jag på. Därför det står ingenting om i Bibeln att man ska lägga krucifix på folk. Utan det tror jag bara var en bluff ifrån andemakterna. De liksom lurar en in i olika beteenden som man ska tro är lönsamma, men som i själva verket bara är ett sätt att vila bort den. Det är svårt att dra erfarenheter i det här området och exakt veta vad man gör. Ändå är det så, vill jag påstå, man måste ha lite erfarenhet för att liksom kunna gå till bibelordet och exakt få ut vad det handlar om. Och därför är det här en väldigt smal väg. En smal väg med mycket djupa diken. Avgrundsdjupa. Det finns många som har trillat ner i de dikerna. Många som har försökt. Jag kan bara nämna som ett exempel på hur sånt här inte får bedrivas. En människa jag träffade en gång som hade gått på ett tältmöte, inte ett ont anande. Och mitt under tältmötet så rusar plötsligt predikanten ner, tränger sig in i bänken och fram till den här personen för att driva ut en onda ande. Så gör man inte. Den här personen gick sönder ordentligt och det får man ju förstå. Vi måste ha erfarenhet, men det måste, man måste hela tiden ständigt återgå till Bibeln och försöka att försiktigt och varligt leta sig fram i det här. Och se vilka erfarenheter bekräftas av Guds ord och vilka gör det inte. Och det är därför jag säger att jag vill tala om befrielsetjänst på mitt sätt. Därför att det jag kommer att tala om är naturligtvis färgat av mina erfarenheter. Och jag kan inte säga att jag står för de erfarenheterna om ett år eller två. Utan det jag säger, det är vad jag står för idag. Och ni får så att säga ha en förståelse för att det här är ett svårt och delvis pionjärartat fält att gå in i som där vi alla trevar oss fram med större eller mindre mått av ljus och vishet. Vi ska gå till första Samuelsboken 16. Och det är lika gott att ta det mest utmanande av alla uttryck i Bibeln när vi ändå kommer in på det här fältet. Första Samuelsboken 16 och 14. Men sedan Herrens ande hade vikit från Saul plågades han av en ond ande från Herren. Jag har träffat många som tycker att maken till besynnerlig bibelvers får man leta efter. En ond ande från Herren. Ändå är det det jag vill uppehålla mig vid idag, därför jag tror det här är bokstavligen rätt. Och att vi måste lära känna det kraftspel som äger rum bakom kulisserna. Och för att vi ska kunna göra det lite bättre så går vi till Romarbrevet 1. Romarbrevet är ju Paulus Magna Carta, hans stora undervisning till en av de förnämsta församlingarna i hela den dåvarande världen, där han så att säga försöker att teckna evangeliets sanning och innebörd i så klara konturer som möjligt. Och då är det ju intressant, han börjar med lite hälsningar och först en lovprisning förstås, men sen lite hälsningar till församlingen i Rom, och jag vill gärna komma till er och vi kan dela av Herrens nåd tillsammans och så här. Och sen så drar han på vanligt sätt som Paulus brukar göra, full speed ifrån början. Och vad är det då han tar upp för någonting? Det är ju skojigt, han kunde ju ha börjat detta brev med väldigt många olika temat. Men vad är det han antar som sin utgångspunkt när han nu ska skriva Romarbrevet? Jo, det är det som börjar i 18 versen. Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud, men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgängliga Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför lät Guden följa sina begär och utlämnade dem mot orenhet så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen, de dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen som är välsignad i evighet. Amen. Därför utlämnade Gud dem mot förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt, så att de gjorde det som inte får göras, uppfyllda av allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska, fulla av avund, blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och baktalar, de föraktar Gud, de är fräcka, övermodiga och skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, uppstudsiga mot sina föräldrar, tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa. De vet vad Gud har bestämt, att alla som lever så förtjänar döden. Ändå är det just så de lever. Ja, än värre, de tycker det är bra när andra gör det. Detta är utgångspunkten för Paulus förkunnelse i Romarbrevet. Och det han beskriver här, det är, kan vi säga, det ondas mekanism i våra liv. Han vill tala om vad frälsning är. Han vill tala om vad barnaskap är. Och han vill skissera, så att säga, en Guds frälsningsplan för mänskligheten, som han gör i 9, 10, 11 kapitlen, där han talar om hur evangeliet ska nå judarna, sist av alla. Han talar om varför det har blivit så och hur det ska gå till. Och så slutar han brevet med en del praktiska applikationer i församlingens dagliga liv. Men han börjar allt detta genom att tala om syndens mekanism. Och om vi skulle göra det, du och jag, så skulle vi antagligen prata mycket om djävulen. Och Paulus säger inte ett ord om djävulen, han är inte omnämnd, han är så ointressant, han får inte ens vara med. Utan han, Paulus, talar om Guds sätt att förhålla sig till vår ondska, till våra begärelser. Och det Paulus nämner här, det är att alla människor har ett större eller mindre mått av uppenbarelse i sitt liv. Och basalnivån av uppenbarelse, det är det man får en vacker vårdag när man är ute med familjen på söndagspromenad och tittar på vitsipporna och hör fåglarna sjunga i träden. Därför att hans osynliga egenskaper har allt sedan världens skapelse funnits där och finns tillgängliga för var och en. Ingen kan slingra sig undan och säga att vi hade ingen aning om att du fanns, Gud. Istället är det som saltaren säger, dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. Men vi kan ju naturligtvis ha ett större mått av kunskap om Gud, av uppenbarelse i våra liv. Men alla har uppenbarelse, det är liksom Paulus utgångspunkt i det här. Ett gudsmedvetande finns hos alla. Någon form av fungerande samvete ska vi alltid räkna med. Det är inte vår sak att bedöma hur mycket, men det finns. Och då säger Paulus så här, att det Gud prövar i våra liv, det är vad den uppenbarelsen är värd för oss. Det har ju gjorts många enkäter och gjordes en ganska nyligen, har jag för mig, där man frågade folk om de trodde att Gud fanns. Och jag vill minnas att det var 48% av Sveriges befolkning som fortfarande ansåg att det fanns en Gud. Men de 48% springer ju inte ner i kyrkdörrarna för oss. Utan det är ju kanske på sin höjd en 6-7% av totalbefolkningen som låter den insikten påverka deras sätt att leva. Jag menar, om inte annat, om jag har den uppfattningen att Gud finns, så borde jag tänka så här, att ingenting kan vara så viktigt i mitt liv som att komma underfund med vem denne Gud är. Allt annat måste ju vara struntsaker vid sidan av detta. Så borde man tänka, men så tänker inte de flesta. Paulus säger, de har en uppenbarelse, men de använder den inte. Nå, vi kan ha uppenbarelse på en högre nivå. Vi som är kristna, vi som försöker att leva ut vår kristna tro och vad det heter. Vi kan ju ha en mängd vissheter om vem Gud är, och kanske också om vad han vill i våra liv. Men så tänker man att ja, jag vill nog det här istället, och så gör man det. Och då är vi i samma båt. Man har ett stycke uppenbarelse i sitt liv som man inte använder. Därför vitsen med det kristna livet är det som Paulus kallar en vandring i anden. Då vi låter anden uppenbara, så att säga inifrån oss själva, vad Gud vill med våra liv. Och så låter vi det ske. Vi ser till på allt sätt att följa den vägledning, det ljus som anden ger i vårt inre. Det är så vi är tänkta att fungera. Det är så det var med den inställningen, så att säga, som Gud skapade oss. Och så har det alltid varit med lydnad i hela Bibeln. Alla i gamla förbundet som på något sätt hade med Gud att göra och som fungerade på ett gudaktigt sätt, de hade en profetisk visshet. De sprang inte hit och dit och gjorde goda gärningar, utan de visste vad som just de skulle göra just då. De levde av uppenbarelse. Och Paulus säger, vi lever alla av uppenbarelse. Vi har alla ett mått av uppenbarelse. Och det Gud testar i våra liv, det är om den uppenbarelsen får försgörsrätt, eller om den läggs på hyllan. Nu är det ju ovanligt att uppenbarelsekunskapen får denna försgörsrätt. Utan det vanliga, det är att den ställs åt sidan. Och då börjar Paulus undervisa om hur Gud förhåller sig. Och det är så intressant. Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet, skriver. Gud handlar i den här situationen. Han sitter inte passiv. Han sitter inte med armarna i kors och säger, det struntar jag i. Han sitter inte heller i ett hörn av himlen och gråter och säger, oj, 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 nu vandrar Johansson på egna vägar, vad ska jag ta mig till? Utan Gud är aktiv. Och det Gud gör är det vi minst av allt trodde att han skulle göra. Men Gud är ofta mycket annorlundare än vad vi föreställer oss. Gud handlar och utlämnar människan, säger Paulus. Prisger, som det står i den gamla översättningen, ett mustigt och färgstarkt och utmanande uttryck. Han prisgav dem åt orenhet. Och när man läser den här, det slog mig för ett tag sedan, när man läser den här passusen, så är det helt fantastiskt att se hur allt det här har rullats upp för våra ögon under, ska vi säga, de sista 40 åren. Jag menar, under andra världskriget var det många som nyttjade sin uppenbarelsekunskap maximalt. Det fanns många som i rädsla för vad som skulle kunna övergå landet verkligen bad till Gud i sin förtvivlan. Men sen kom freden, och då kände man sig tryggare. Då behövde man inte Gud. Då kunde man lägga det här på hyllan och slappna av och börja ägna sig åt sitt eget. Och då utlöses hela denna process som står talat om här. Det ville gälla för visa men blev till dårar. Ja, nu behöver vi ju inte hålla på med det här längre, utan nu kan vi ju vara förnuftiga som vi brukar vara. Det ville gälla för att vara visa. De bytte ut den oförgängliga gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur, säger Paulus. Man började dyrka något annat. Så vi ska räkna med att ett tag efter krigsslutet så kommer idoldyrkan, människodyrkan. De som var med på den tiden och minns hysterin kring Elvis Presley och kring Marilyn Monroe och vad de hette allt. Vi minns det var något alldeles speciellt med idoldyrkan på 50-talet. Alla skulle svimma på konserterna, alla skulle fram och slita några hårtofsar av idolen och så vidare. En autograf måste man ju ha. Visst, vi har idoldyrkan än idag, men den ser inte riktigt ut som på 50-talet. Nå, den idoldyrkan, den utvecklades vidare, säger Paulus. Man börjar dyrka fåglar, fyrfota djur och till sist är man framme vid kräldjuren. Nu dyrkar vi ormen. Och vi gör det helt öppet. Satanistiska rockkonserter. Okkultism. Vår hängivenhet har vänts bort från Gud. Och nu är vi vid kräldjur. Gud lät dem följa sina begär och utlämnade dem mot orenhet så att de förnedrade sina kroppar med varandra. 1963 kom det ut en bok som var banbrytande i Sverige. Den hette Samlag för vänskaps skull, skriven av en kvinna som heter Kristina Ahlmark Michanek. Och det blev en våldsam debatt, som jag vill minst den säkert. Men vad slutade det med? Det slutade med att sexualmoralen upplöstes och mot slutet av 60-talet avskaffades, så att säga, restriktionerna för abort. Vad är det som sker? Gud prisger oss. Gud utlämnar oss till våra begärelser. Och när man, så att säga, har kört färdigt på den sexuella, på otukt marken, så kommer sedan homosexualitet. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, lika så övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och så vidare. Och Paulus tecknar till sist, så att säga, ett slutstadium där människorna är uppfyllda av orättfärdighet, elakhet, själviskhet, ondska och så vidare. Man kan baxna inför den här uppräkningen och tycka det att han ser det väl lite för pessimistiskt i alla fall. Men snart får man ju leta efter människor som deklarerar hederligt. För att bara ta ett exempel. Och jag tycker det är så intressant det här som står i 30:e versen. Där står det uppstudsiga mot sina föräldrar. Det är inte normalt efter Bibelns sätt att se att vi ska ha de tonårsproblem vi har. Och de disciplinproblem i skolorna. Det är inget normalt. Det är något som vårt folk är utlämnat till. Vi har vant oss vid att säga att det är normalt därför att det finns överallt. Men efter Bibelns sätt att se det är det här inte normalt. Vi ska ta och jämföra med hur det står i Efesierbrevets andra kapitel. Ni var döda genom era överträdelser och synder den gången ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av fursten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla en gång då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville, och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Paulus talar här om två saker. Han talar om köttets begärelse och han talar om luftens härsmakt. Och när man läser det här så finner man till en början att det verkar nästan som man blandar ihop de här begreppen. Han talar att vi på denna tidens och världens vis lät oss föras av försten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Jaha, säger man då, det är andemakter alltihopa. Det var väl det jag tänkte. Men så läser man en vers till. Sådana var vi alla en gång då vi följde våra mänskliga begär, eller våra köttsliga begär som egentligen står, och handlade som kroppen och våra egna tankar vill. Jaha, säger då andra, det är bara köttet vi strider emot. Och när Paulus tecknar bilden av det onda i våra liv, så talar han alltså om två instanser, kan vi säga. Våra köttsliga begär och de onda andemakterna. Och jag skulle vilja teckna en bild ungefär så här, att när vi lever i våra köttsliga begär, det är alltså detta som ligger i begreppet att Gud prisger, Gud utlämnar. Om jag lever, tillåter mig att leva i köttets begärelser, då utlämnar Gud mig till de andemakter som så att säga har med den begärelsen att göra. Och när jag på det sättet blir utlämnad till dessa andemakter, då har jag ingen valfrihet längre som jag hade förut. Ett enkelt exempel. Jag tycker att jag har tråkigt och föredrar att sätta sprätt på mina fredagkvällar genom att köpa ut en krympling på systemet och tära den i glada vänners lag. Det där vet vi, det går till en tid, men så rätt vad det är går man över en osynlig gräns, och sen kan man inte låta bli, fast man kanske till och med får väldiga olägenheter av sitt missbruk. Och man har ju grubblat och grubblat, jag kan säga, doktorer har forskat till vansinne för att ta reda på vad det är som händer i kroppen när beroendet etableras. När personen inte längre kan stänga av. Vad är det som har hänt? Man har letat efter enzymer och transmittorsubstanser, och man har pulat i hjärnan och man har pulat i levern, och man har letat på alla möjliga ställen och man vet inte vad det är som händer. Och det är precis vad vi ska förvänta. Det går inte att hitta en fysisk eller somatisk förklaring. Därför du kan se precis samma fenomen inträffa i andra sammanhang där inte några droger är inblandade. Själv bor jag bredvid Åbyfältet, en sån här stor travbana. Och varje torsdag och varje söndag så ser jag samma malätna gubbar komma med en ölkasse i näven på väg till Åbyfältet för att spela bort de pengar som de har. Och jag träffade en gång en man som hade varit sån här spelhabitué. Vi kom och sitta bredvid varandra på tåget. Och jag gick på i Skövde och satte mig bredvid honom, och han började omedelbart att snacka. Jag hade helst velat läsa en bok, men det blev inte så. Och vi hann prata och prata. Och till sist när vi kom till Herrljunga så frågade han, var bor du någonstans? Ja, jag bor i Mölndal strax bredvid Åbyfältet, sa jag. Och då djupnade blicken på honom, och så började han berätta om sin tid som spelgalning på Åbyfältet. Och det intressanta med denna kar, det var att när Åby stängde för sommarsäsongen, för det gjorde man på den tiden, så fick den här mannen abstinenssymptom. Han fick svettningar och ångest och skakningar och sömnsvårigheter, alltså precis som om du slutar med morfinet till en morfinist. Det fanns bara en enda sak i världen som kunde ro på det här, som kunde lösa honom från hans abstinensbesvär, var att han åkte någonstans där det sprang hästar. Så somrarna genom flackade han från Solvalla till Täby till vad det heter allt, Axvall och så här. Och han sa, jag har vunnit miljoner, Men det fanns inte en gång du hade ett öre med mig när jag gick från travbanan. Han hade också gått över en gräns i sitt liv. Och han berättade för mig vilket oerhört arbete det var för honom att lösgöra sig från det här. Du kan se det här i många andra sammanhang. Det är inte så ovanligt med människor som lider av mytomani. Alltså tvånget att berätta osanna historier. Och då företrädesvis osanna historier om sig själv. Ofta är det människor som kanske varit ovälkomna till denna världen. Eller känt sig ovälkomna. Det kan vara människor med ett stort mått av självförakt eller underlägsenhetskänsla. Men som liksom vill få bre ut en påfågelsfjäder inför ansiktet på folk. Och vill vara någonting. Och börjar att berätta historier som inte är sanna. Det här är ett mycket komplicerat sätt att leva. De av er som har fått ta del av såna här människors livsöden vet vad jag talar om. Därför att sådana här människor lever ju med en ångest som står precis ända upp i halsgropen så här. Ångesten för att bli avslöjad. Att motsäga sig själv. Och bli ertappad. Och förskjuten. Och såna här människor flackar ju ofta från plats till plats. Det är människor som ofta har kortvariga anställningar och försvinner plötsligt när liksom ångesten tar överhand. Vad var det egentligen jag sa den gången? Tänk om det är någon som kommer och frågar. Jag vet inte längre, jag måste flytta någon annanstans. De lever i ett sannskyldigt helvete, de här personerna. Och man skulle ju tycka det att det här skulle ju få vem som helst att sluta berätta sådana historier, inte sant? Men nej. I så fall var det inget problem. Men det är ett ruskigt problem för de här personerna. De har gått över en gräns i sitt liv. En gräns där de har blivit prisgivna, vågar jag påstå. Och det är så här i så många sammanhang. Också när vi är involverade i våra vanliga mellanmänskliga konflikter. A och B jobbar på samma kontor. Och A ger B ett tjuvnyp en dag. Så att hela personalen skrattar ut B. Och B går in på toaletten och skär tänder. Arg och rasande. Går hem och sparkar hunden efteråt. Och försöker på olika sätt avreagera sig. Och lever sedan i vrede och bitterhet mot A. Och så här kan man till en del se samma mönster. När det hela är färskt har man en viss valmöjlighet till att förlåta eller att behålla sin vrede. Så småningom kan man också i såna här konflikter gå över en lika osynlig gräns där man inte längre har något val. Jag tror ni allesammans har talat med många bittra människor. Människor som varit bittra som svavelsyra. Över alla förnedringar och oförrätter i deras liv. Och det kan vara människor som har stor självinsikt och som förstår att om det är någon människas liv de fördärvar med denna bitterhet så är det sitt eget. Och ändå kan man inte sluta. Det finns som ett tvång i deras liv. De kan inte bara kasta det av sig. Till en början har man i princip valmöjlighet. Men om man står kvar i det som är ont så får det onda makt över människan. Jag tror att vi kan se detta som en empirisk iakttagelse. Det är nu här lite grann det här momentet av erfarenhet måste komma in i bilden. Jag tror att när Paulus beskriver det här så är detta någonting som kan bekräftas av vår erfarenhet. Gud utlämnar människan till den ondska som människan tillåter i sitt liv. Jag tror jag vågar mig på det påståendet. Du kan tänka på Israels folk när de kom in i Kanans land. Gud säger till dem, akta er nu för avgudan, är ni snälla. Låt nu bli och ta efter deras missbruk här i landet. För ni ska komma ihåg att det var för detta missbrukets skull som jag fördrev de här folken för er. Vad hände? Man börjar söka avgudarna i alla fall. Det vill säga Satan. Och till sist har Gud inget annat att göra än att låta folket gå i fångenskap till den plats på jorden där all avgudadyrkan har sin upprinnelse. Människorna blev utlämnade åt de andemakter man hade flörtat med. Och jag vet att detta är ett kontroversiellt synsätt. Men icke desto mindre så vågar jag hävda att det är bibliskt. Och det, när man använder det i all kärlek, med all vishet och takt och gott förstånd i själavården, så ska man finna att det fungerar. Där psykologi och psykiatri, där maloroltabletter och tryptisoltabletter inte fungerar ett skvatt, där fungerar det här. Och vi kan titta lite grann i andra Mosebok 15. Där vi ska börja läsa i den 25:e versen. Vi går in i andra delen av vers 25. Andra Mosebok 15 och 25. Där förelade han folket lag och rätt, och där satte han det på prov. Han sa: om du hör Herrens, din Guds röst, och gör vad rätt är i hans ögon, och lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, så ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, ty jag är Herren din läkare. Här börjar Gud med att stryka under hur viktigt det är att man hör Herrens röst. Hur viktigt det är att man söker uppenbarelse. Gud stryker under, det är vandringen i anden som han alltid har varit ute efter, både i gamla förbundet och i nya förbundet. Att man söker hans personliga utformning av våra liv och inrättar sig efter den vishet man får. I gamla förbundet var man tvungen att gå till en profet för att fråga. Det nya förbundet innebär att vi har alla den heliga ande och kan fråga själva. Men det är liksom den principiella skillnaden. Man kunde, om man ville, vandra i anden också under gamla testamentets tid. Och det var Gud förelägger folket här. Du ska söka Herrens vilja över ditt liv. Då kommer du in i den situationen att du inte ska drabbas av sjukdom, du ska inte drabbas av svårigheter, lidande och nöd, utan då ska du finna att jag, Herren, är din läkare. Men om du har ett mått av uppenbarelse i ditt liv som du väljer att skjuta ifrån dig, fast du vet att det är uppenbarad kunskap, då kommer jag, Herren, på något sätt att binda dig vid din försumlighet, vid din olydnad. Därför att det är precis det tillstånd vi vill ha i våra liv när vi går in i det som är ont. Vi vill kunna knäppa på när det faller sig så, och knäppa av när vi själva vill. Den som vill dricka, han vill kunna dricka när han känner för det, och vill kunna låta bli när han känner för det. Men Gud säger, det där accepterar inte jag. Utan är det så du vill dricka, så ska jag se till att du får bära, så att säga, drickandets onda konsekvenser i ditt liv. Och det här är Guds pedagogik till vår omvändelse. Därför att om vi kan synda när vi själva vill och sluta synda när vi själva vill, då kan vi alltid manövrera oss fram på ett sådant sätt att vi aldrig får inbärga den onda skörd som vårt onda utsäde har fört med sig. Men Bibeln talar mycket om lagen om sådd och skörd. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda förgängelse. Och Guds sätt att åstadkomma det här, det är detta, vill jag mena, att han prisger den människa som sår i sitt kötts åker. Han blir prisgiven åt det som han sår ut. Han blir bunden vid det. Han kan inte sluta. Men börjar du till exempel att leva för din status och din framgång och ditt anseende i människors ögon, så kan du välja till en tid. Men så småningom blir samma status och samma statusjakt ett oavvisligt tvång i ditt liv. Och vitsen med det här tvånget är att vi ska utmanas att söka frälsning. För att om vi kunde knäppa av när vi själva ville, så behövde vi ingen frälsning. Men när skulden anhopas i våra liv, så anhopas också tvånget att göra om den synd man redan har levat i. Och det är Guds pedagogik att, så att säga, pressa oss fram till ett ställningstagande. För att Gud är en Gud som aldrig tvingar människor. Det goda du gör ska icke ske av olust eller tvång, utan av fri vilja, säger Paulus i brevet till Filemon. Det goda du gör ska icke ske av olust eller tvång, utan av fri vilja. Gud tvingar aldrig någon. Han skulle kunna fösa in oss i paradiset allihopa, stänga dörren och säga: nu håller ni i ordning här, för det bestämmer jag. Men vad skulle det bli för paradis? Han löser inte syndens problem på det sättet, genom att utöva tvång över människorna. Utan han vill att vi frivilligt ska finna att det enda som fungerar i våra liv, det är att underordna sig honom. Och hur ska han få oss med på noterna när vi nu är, när vi nu bara vill det onda? Köttets begärelse är ju död, och köttets sinnelag är fiendskap mot Gud. Hur ska Gud, så att säga, frivilligt få oss med på noterna? Vi måste bärga in en skörd av det onda vi har sått ut. Det är Guds väg det här. Och därför binder Gud oss vid det onda. Han utlämnar oss, vill jag mena, till de ondskans andemakter som vi, så att säga, tillåter ha ett inflytande i våra liv. Om jag ständigt låter mig frestas av en otuktsande, så finns till en början denna otuktsande, så att säga, utanför mitt liv och kan locka mig, men inte mera. Men jag väljer att låta mig lockas. Okej, den dag kommer då denna andemakt på något sätt flyttar in i mitt liv, och då behöver han inte locka mig längre. Då kan han tvinga mig, och han gör det. Därför att Gud är en Gud som aldrig tvingar, men djävulen tvingar alltid. Det är hans patent, taktik. Det är vad han alltid strävar efter, att kunna utöva tvång över människornas liv. Och därför vill jag mena att Paulus har ändå i sina brev en betydande grad av undervisning i det här ämnet. Och om vi ska gå tillbaka till den här texten nu om kung Saul, så kan vi titta lite grann i första Samuelsboken 15. Du vet, kung Saul, han blev gjord till kung utan föregående varning, så att säga. Han var ute och letade efter några åsnor tillsammans med en av sina tjänare, och så kom han på den ljusa idén att gå och fråga profeten Samuel. Och när de träffar Samuel, så tar Samuel fram oljeflaskan och smörjer honom till kung. Och när Samuel har gjort det, ja, vi kan titta lite grann i 10:e kapitlet först. Första Samuelsboken 10:9. Medan han nu vände sig om för att gå ifrån Samuel, förvandlade Gud hans sinne och gav honom ett annat hjärta. Och alla dessa tecken inträffade samma dag. När de kom till Gibea mötte honom där en skara profeter. Då kom Guds ande över honom, så att han mitt ibland dem själv fattades av profetisk hänryckning. Då nu alla som förut kände honom fick se honom vara i hänryckning liksom profeterna, sa folket sig emellan: vad har skett med Kis son? Är också Saul en bland profeterna? Det var den sista de hade väntat sig. Ofromare personen Saul fick man leta efter. Nu plötsligt så har han på en och samma dag fått ett nytt hjärta och ett förvandlat sinne, och Herrens ande har kommit över honom, och han får en profetians nådegåva. Det var mäktigt. Det var underbart. Och det där, det fick han inte för skojs skull, utan med allt detta kom en möjlighet att leva i närkontakt med Gud. När nu Gud hade utsett honom till att vara kung, så var det menat att denna utrustning i den heliga ande skulle vara hans, så att säga, utrustning för att kunna fungera som kung och styra landet efter Guds vilja, så som Gud ville leda folket fram. Men vi vet att Saul gjorde inte så. Han gjorde lite eftersom det föll sig och lite eftersom han själv tyckte. Och till sist så tröttnar Gud till kung över sitt folk i Israel. Så hör nu Herrens ord, så säger Herren Sebaot: jag vill hemsöka Amalek för det som han gjorde mot Israel när han la sig i vägen för honom när han drog ut upp ur Egypten. Så dra nu iväg och slå amalekiterna och till spill och ge dem med allt vad de har, och skona dem inte, utan döda både män och kvinnor, både barn och dibarn, både fäkreatur och får, både kameler och åsnor. Och Saul går iväg med Israels armé och vinner en förkrossande seger, men han gör inte som Gud har sagt. Han skonar amalekiternas kung, och han skonar också det bästa och det näst bästa av kreaturen. Och då så talar Herren till Samuel. Vi hoppar till 10:e versen. Då kom Herrens ord till Samuel. Han sa det: jag ångrar att jag har gjort Saul till kung, ty han har vänt sig bort ifrån mig och inte verkställt mina befallningar. Han har inte vandrat i anden. Detta gick Samuel hårt till sinne, så han ropade till Herren hela den natten. Och tidigt på morgonen steg Samuel upp och gick för att möta Saul. Då blev det berättat för Samuel att Saul hade kommit till Karmel och där reste en minnesstod åt sig, och att han sedan hade vänt om och dragit därifrån ner till Gilgal. När nu Samuel kom till Saul sa Saul till honom: välsignad var du av Herren, jag har nu verkställt Herrens befallning. Men Samuel sade: vad är det då för ett läte av får som ljuder i mina öron, och vad är det för ett läte av fäkreatur som jag hör? Saul svarade: från amalekiterna har det fört det med sig. Ty folket skonade det bästa av fåren och fäkreaturen för att offra det åt Herren din Gud, men det övriga har vi gett i spillo. Då sade Samuel till Saul: stanna nu upp, så vill jag förkunna för dig vad Herren i natt har sagt till mig. Han sa till honom: tala. Samuel sade: se, fastän du var obetydlig i dina egna ögon har du blivit ett huvud för Israels stammar, ty Herren smorde dig till kung över Israel. Och Herren sände dig iväg och sade: gå till spillo och ge amalekiterna de syndarna och strid mot dem tills du har tillintetgjort dem. Varför har du då inte hört Herrens röst utan kastat dig över bytet och gjort vad ont är i Herrens ögon? Saul svarade Samuel: jag har ju hört Herrens röst och gått den väg på vilken Herren har sänt mig. Jag har fört hit Agag, Amaleks kung, och gett Amalek till spillo. Men folket tog av bytet får och fäkreatur, det bästa av det till spillogivna, för att offra det åt Herren din Gud i Gilgal. Då sade Samuel: menar du att Herren har samma behag till brännoffer och slaktoffer som till att man hör Herrens röst? Nej, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av vädura. Ty motsträvighet är trolldomssynd och motspänstighet är avguderi och husgudstyrka. Eftersom du har förkastat Herrens ord har han också förkastat dig, och du skall inte längre vara kung. När nu Samuel kommer till härlägret vid Gilgal, så möter han en skinande blank och glad Saul. Välsignad vare du av Herren, jag har nu verkställt Herrens befallning. Det hade han ju inte alls gjort. Men nu gällde det att hålla skenet upp. Måhända undrade Saul: vad ska den gubben här och göra? Det hade jag inte räknat med att han skulle komma hit. Det brukar inte båda något gott när Samuel dyker upp. Det har varit så förr att det har blivit en massa trassel när den gubben kommer sätta, att han aldrig kan hålla sig hemma. Men nu gäller det att hålla skenet upp. Jag har verkställt Herrens befallning. Nå, Samuel, han vet ju redan hur det står till. Och så han kommer med en liten motfråga. För Samuel är en vis man. Han vet det här. Att han kunde kommit in och bara sagt att jag vet precis vad du har gjort. Du har 8500 får och du har 9768 kossor och du har så många kvigor och kalvar. Jag vet alltihopa precis, för Herren har talat med mig i natt. Han säger inte så, utan han ger Saul en rejäl chans att ångra sig, att omvända sig.